When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Välkommen hit, Lotta Wirén.
Tack.
Brottmålsadvokat.
Ja, precis.
Det heter så. Jag har sagt fel. Jag har sagt brottmålsadvokat, men så heter det inte.
Nej, brottmålsadvokat.
Och det betyder att man både försvarar misstänkta och de som är offer.
Mm, precis. Alltså att man arbetar med brottmål.
Det är ju jätteintressant. Gör alla brottmålsadvokater det?
Jag tror att de flesta gör det. De flesta av oss, om jag säger som skråt, har båda inriktningarna. Så att vi sitter både på brottsoffrens sida och de misstänkta, eller de tilltalade då, som man heter när man
tilltalad.
Är i rättegång. Men det finns de som profilerar sig som till exempel att man är en advokat bara för brottsoffer. Eller att man har framförallt försvararuppdrag.
Och då måste jag fråga, får man välja?
Man får välja, såklart. Alltså vi kan ju säga att vi får våra uppdrag dels av domstolen. Alltså vi blir förordnade, som man säger, om den som kommer in i en process. Om jag säger så då, om jag pratar både om brottsoffer och de misstänkta. När man blir aktuell i en process så kan man kan säga vem man vill ha, om man känner till något namn eller om man har någon som man kanske har träffat tidigare, en advokat. Men man kan också överlämna det till domstolen, och då har domstolen listor där det finns då de advokater som domstolen tycker fungerar bra i brottmål.
Här vill jag bara säga en sak till våra poddkompisar. Så tänk på det, att om ni skulle... För man vet inte vad som händer i livet. På något sätt då antingen var misstänkt för något eller var offer i någonting rättsligt, och de säger att du ska få en advokat. Då har ni rätt att säga, jag skulle vilja ha den och den advokaten.
Ja.
Då kan man säga, jag vill ha Lotta Wirén.
Ja, det kan man säga.
Ja.
Eller så kan man rikta sig till en byrå, om man har hört talas om en byrå. Mm. Så kan man säga, jag vill ha någon, jag jobbar till exempel på krimadvokater. Då kan man säga, jag vill ha någon på den byrån.
Det här är spännande, för du driver den här byrån.
Mm.
Berätta.
Jag är grundare och delägare, och vi är 6 stycken kvinnor då som startade upp den här byrån 2014. Och vi är ju bara kvinnor som är delägare. Och anledningen till det, om man säger, det var en tanke med att vi var just bara kvinnor från början. Att just försvararyrket, alltså att man då är advokat till de som är tilltalade eller misstänkta, har varit en ganska mansdominerad bransch sedan tidigare. Och det tror jag även era poddkompisar kanske känner till. Att de namn som man kanske känner till från tidningar eller media, eller man har hört talas om i större mål, är oftast män.
Till exempel Leif Silbersky, tror jag alla vet.
Precis,
vem det är.
Ja. Precis. Och det finns väldigt många bra kvinnliga brottmålsadvokater också, ska sägas. Också.
Men de får inte samma utrymme? Eller
tar det har sig inte eller får inte? Vad
eller,
tror du?
Jag tror... kanske fick inte. Alltså dels så tror jag att det har att göra med just det här att om man begär sin advokat så kanske man går på det som man känner till ifrån media, sina kompisar. Är man i kriminella kretsar så pratas det ju givetvis om advokater. Och jag tror att tidigare så var det framförallt manliga advokater man kanske pratade om och kände till.
Mm. Och kanske när då media anlitar en rättsexpert. Så förr var det en man. Men nu är det i alla fall ibland. För du har varit det, rättsexpert i TV4.
Ja, men det tycker jag att man ser en ganska stor skillnad med faktiskt. Alltså jag tror att tidigare så var det ganska uppdelat i att när det handlade om försvararyrket då var det en man. Och när det handlade om de målsägande sidan som det heter när man är brottsoffer så var det en kvinna. Som var profilerad. Och idag är i alla fall min upplevelse, nu är jag ju ganska insnöad i min bransch. Liksom, men min upplevelse är att det är ofta en kvinna. Alltså oavsett vilken sida det är. Så att vi är väl kanske i det här skedet som ofta blir att man måste liksom gå väldigt mycket åt den andra sidan innan det liksom normaliseras på något sätt.
Ja, för jag och Yvonne, vi har ju varit öppna med vår historia. Vi har ju båda ställt till det förr. Nu har vi varit nyktra och pålitliga och snälla i över 20 plus, så att det är länge nu. Men på vår tid så kan jag ju säga att de gånger jag behövde en advokat och de nära mig behövde en advokat, jag kände inte till en enda kvinna som vi skulle ha använt oss av. Så det är hoppfullt. Det är lite som när Pia Sundhage var här, så var hon den första tjejen som man som kvinnlig fotbollsspelare på vår tid kunde ha som förebild. För hon var den första som vi kände till som blev proffs och som blev, för det är faktiskt viktigt det här, att det är viktigt att du och fler kvinnor sitter som experter i TV. För att det gör ju att vi förstår att både barn och unga som växer upp kan se att det där jobbet kan jag också välja. Och också att det finns. Mm. Att det är därför det är viktigt att ta den platsen.
Ja, det tror jag absolut. Och sen om man då bortser från den mediala sidan så tror jag också att till exempel som föreläsare på universitetet för de som redan har valt sin inriktning, gymnasieskolor för de som kanske står i att välja universitetsinriktning och riktning i livet överhuvudtaget. Där är vi kvinnliga advokater också aktiva.
Har det alltid varit självklart för dig att arbeta med det här? Var det glasklart från början?
Ja, själva livsfilosofin. Jag har velat jobba med människor, det ville jag redan när jag var jätteliten. Och sen i vilken form, jag var inne på psykolog, jag var inne på journalist. Och juridiken blev, alltså jag har alltid varit fascinerad av brott och straff. Jag fick av min farmor från det att jag fyllde 9 år, nordisk kriminalkrönika. Som jag inte ens vet om den finns kvar nu. Så jag har liksom en hel, hur många sådana som helst. Och följde alla de här historiska brotten. Och alltid varit väldigt fascinerad av det. Just det här, vad är ondska och finns ondska och så vidare. Så att jag var väl lite, jag började gå in lite på det här med psykologi och brott. Och så tänkte jag, ja men kanske rättspsykolog då och så vidare. För att juridik för mig som ung, och nu snackar vi ju 90-tal. Dels, precis som du sa Mia, det här med att det var framförallt män i den rollen. Och att jag kanske inte riktigt såg brottmålsadvokat som försvarare. Läsa juridik, det var också det här affärsjuridik, en massa papper. Och paragrafer och den här myten som många tror när man börjar på juristlinjen, man ska lära sig hela lagboken liksom utan till, inte det, nej alltså hur kul kan det vara egentligen. Så jag började på juristlinjen för jag tyckte att det var intressant att se vad det var för någonting. Jag hoppade av efter 1,5 år och tänkte bara, gud alltså, Stockholms universitet var på den tiden mest att läsa massa litteratur, ingen praktik, ensam studier. Jag kände, det här är ju, vad blir jag av det här? Ingenting liksom. Så då började jag jobba på Amnesty frivilligt och fick där någon sorts känsla av att ja, men det här är någonting. Mänskliga rättigheter och det här, de här grundfundamenten liksom. Nu var jag ju ung liksom, så att jag tänkte, jag tyckte det var kul med teater, jag jobbade ganska länge med teater, jag jobbade som talpedagog, jag gjorde massa annat under ungefär 10 års tid. Och jag ska också säga att för min del är det också det här med att vara företagare. Det här att driva byrå, det är också någonting som jag tycker är jättekul. Alltså själva företagandet, vara chef och ha anställda, dynamiken i det, oavsett vad det handlar om. Så på de här 10 åren då innan jag slutligen gjorde klart juristlinjen, så var det bland annat drev jag ett café och så vidare. Så jag gjorde väldigt, väldigt mycket annat. Tills Alexandermorden hände och processerna med det som började 99, om jag nu inte missminner mig. Där jag hade gått tillbaka till universitetet. Jag läste kriminologi för jag tyckte det var intressant. Det politiska i rättssäkerhet och så vidare. Mänskliga rättigheter. Det var ju liksom alltid med, fast ja, det var lite på sidan om. Nordisk kriminalkrönika, lite kriminologi och lite vallraffande det där. Och då var jag med och jobbade med research till en dokumentär som Folke Rydén på den tiden gjorde med Alexandermorden. Och jag och en kompis som också läste kriminologi med mig, vi sa att vi går på alla de här rättegångarna, för att det var jättespännande. De som inte vet med Alexandermorden var ju de här polismorden då, med 3 stycken som blev misstänkta och som då kom ifrån nationalsocialistiska eller högerextrema kretsar. Så vi började gå på alla de rättegångarna, både tingsrätt och hovrätt. Och där kände jag att ja, men det är ju det här jag vill. Och det var framför allt, för det var 3 försvarsadvokater där, bland annat Peter Altin, som jag också är en av de här gamla duktiga advokaterna. Och han var lysande som försvarare där för Tony Olsson då på den tiden. Och då kände jag i den pläderingen, därför tänkte jag, här har jag allt som jag håller på med. Dels det här patoset, om man säger, samhällsengagemanget, föra en talan på det sättet, det retoriska med teatern, för det är ju, även om vi inte har det anglosaxiska sättet som vi ser på serier och så vidare, att vi står upp och skriker, alla som har varit på en svensk rättegång vet att det är ganska subtilt skådespeleri, om man säger, men det är ändå en roll man går in i, vilket jag tyckte var jättespännande. Och rösten som talpedagog, så jag bara kände, men där har vi det. Det var som en sån där, så då gick jag tillbaka till juristlinjen, tragglade igenom. Det är verkligen, jag tyckte inte att det var en rolig utbildning. Sagt nu till alla som lyssnar som har tänkt sig, stå ut. Det är mycket roligare.
Det blir kul sen.
Det blir verkligen, alltså. Därför att det är sen, och sen har man då, jag gick, det finns ju olika vägar för att bli advokat. Jag gick byråvägen, för att då visste jag att jag vill bli försvarsadvokat, eller advokat liksom. Jag vill jobba med människor på det sättet. Jag ville inte bli åklagare. Och då gick jag byråvägen, som vi säger. Så att jag har inte då haft en lärlingstid på domstol, utan jag har gått och jobbat på byrå. Och så var det här med företagandet. Tänkte jag, okej, men det här kör jag och jag vill ha en byrå liksom.
Okej, du startade då en byrå 2014 tillsammans med hur många andra kvinnor?
Vi var 7 stycken kvinnor inledningsvis och vi är då 6 kvar. Och vi kände varandra, eller kände till varandra. Vissa av oss hade jobbat ihop sedan flera år. Och andra hade i vart fall jag bara träffat i rätten eller i de jobbsammanhang. Så att man kände varandra kanske utifrån den professionella personen, om man ska säga. Och så satte vi oss ihop, började diskutera. Alla med driv till förändring i den här typen av fråga då, vad gäller fördelning av mål och så vidare. Och vi upptäckte, vi hade ett halvår ska sägas med mycket så här pizza och vinkvällar där vi diskuterade just hur man skulle bygga upp den här optimala verksamheten. Kanske bryta lite strukturer som vi ansåg hade utvecklats i byråvärlden. Alltså vår lilla värld då med olika typer av hierarkiska strukturer och så, som lätt blir när det är mindre företag och som också kanske då har en viss, alltså hela yrket är ju värdegrundsbaserat och relativt krävande på olika sätt. Så att vi hade de här diskussionerna och fann väl att vi hade liknande värderingar, liknande mål, liknande uppfattning om saker som vi vill förändra eller förbättra. Och hade himla kul ihop också. Nästan det viktigaste.
Verkligen, det tror jag också. Ja. Och i förra avsnittet så var jag ju van utan gäst. Och då pratade vi mycket om just värderingar. Mm. Och ibland så kan man behöva liksom så där titta på, vad är en värdering? Mm. Och då tänker vi just här, kan du ge ett exempel på någonting som ni delar värderingsmässigt. Mm. Så att de som lyssnar nu kan tänka att jobba så som ni gör.
Mm.
Vad kan göra att ni skulle låta ytterligare en person komma in och vara en i gänget eller inte skulle få vara en i gänget? Finns det en värdering som man måste dela för att vara en i ett gäng?
Det kanske låter klyschigt, men jag tror att en grundläggande värdering om man ska kunna prestera bra i det här yrket är att människor har samma värde. Att man inte går in i ett möte med en annan människa med för starka förutfattade meningar. Jag tror att det är helt omöjligt att inte ha någon sorts fördom. Men att man är medveten om det, att man i mötet måste vara beredd att omvärdera snabbt uppfattningen om den andra. Och jag brukar säga det, jag vet inte riktigt om det är den rätta terminologin, men jag säger att man måste vara på ett sätt agnostiker i livet. Alltså att man vet faktiskt inte, oavsett vilket möte, oavsett vad som påstås, så vet man inte hur det faktiskt ligger till. Alltså att man måste vara öppen för att saker och ting kan förändras. En person kan av olika skäl säga någonting till mig som kanske har ett korn av sanning, men som kanske är egentligen en annan berättelse som kanske skiner igenom, men som kanske också är en annan sanning. Alltså det är... Ja, nu blir det ju väldigt
djuplodande. Men... och då, jag tror, så som när Yvonne och jag då jobbar med människor som vi gör och grupper ibland, så minns jag första gången, och det var inte ett professionellt, det var när jag fortfarande liksom hade coachandet som hobby, eller vad man ska säga, som stort intresse, så minns jag att jag då var lite mentor till en tjej och försökte stötta henne och hjälpa henne att välja ett nyktert liv. Och hon berättade en historia för mig. Och jag trodde ju på den, för vi hade känt varandra ganska länge. Hon har berättat väldigt mycket för mig. Det fanns liksom ingen anledning för henne att ljuga. Och sen dagen efter så frågade jag så här, hur gick det med det där du gjorde? Och då berättar hon så här, ja, nej, fast egentligen... Och jag liksom, jag minns hur jag blev helt så här, hur jag liksom gapade. För att jag insåg att så här, nej, men det hon sa igår var ju inte sant. Eller det var ju sant, men hon fortsatte ju inte hela meningen. Så att jag egentligen förstod hur det låg till. Mm. Och så förstod jag så här, vad jag ska vara försiktig med att ge råd.
Mm.
För jag... hade ju då dagen innan gett råd baserat på hälften av verkligheten, vilket ju blev helt galet.
Mm.
Och just den här ödmjukheten inför att så här, när man hör en person berätta en historia och så kommer en annan person som också är involverad och helt plötsligt så blir det en ny historia.
Mm.
Alltså att vara ödmjuk inför både att människor kan tro själva på det de säger.
Oh yeah. Oh yeah.
Och också välja bort en viss del som gör att det verkar på ett annat sätt.
Mm.
Och jag tänker också så här att vi gör ju sådana saker utan att tänka på det ibland. För vi vill inte bli dömda. Vi vill ändå presentera en lite bättre bild av oss själva. Och jag tänker i ditt yrke så är det ju väldigt på sin spets.
Mm.
Hur viktigt det blir.
Mm. Oh yeah.
Och då tänker jag så här, för vi lägger ju väldigt mycket jobb på att arbeta med oss själva. Så att vi är förberedda på att när någon kommer, att vi också kan hjälpa till att se olika delar. Och också att man inte dras med för mycket.
Och tycker för mycket. Mm. Det är det där att följa med och värdera och tycka bra eller dåligt. Utan mer bara vara neutral kring det som sägs.
Mm.
Och också inte alltid dras med känslomässigt.
Exakt.
Att kunna lyssna utifrån känslor men inte ta över dem.
Mm.
Det måste ju vara en stor utmaning i ditt jobb. Jobbar du mycket med dig själv?
Alltså om jag börjar med...
många frågor på en
gång. Ja, men precis. om man tar det här mötet, det klassiska mötet.
Precis.
Det som är absolut viktiga i det mötet, det är ju att alltså vår roll är inte att ha ett eget tyckande. Så därför är det jätteviktigt att man inte direkt lägger in sina egna tankar eller och så vidare. Vi ska ju lyssna på vad den här personen berättar. Vi ska inte ifrågasätta det, utan det är den berättelse som vi ska jobba med. Och det här gör man ju ganska klart när man möter den här individen då, som ju ofta kanske är ganska skärrad. Det kanske är första gången man befinner sig i en arrest, så det är ju först... En känslostorm ifrån den personen som man på något sätt måste ta sig igenom och möta. Och är man själv då uppe i sina känslor eller och så vidare eller har massa, då kan det ju verkligen bli en sorts clinch. Eller att det, så att jag tror att vi alla, man är ganska konkret, man är ganska rationell i den situationen för att man måste vara det. Och man måste också visa att okej, det här gör vi tillsammans, jag är här för dig. Berätta för mig vad handlar om. Därför det som är väldigt speciellt är också att vi kanske precis har fått det här uppdraget då, ifrån domstolen eller om den här personen har begärt. Men det vi vet i det här första mötet är egentligen en rubricering. Ibland kanske en plats och en tid. Men det kan man ju förstå att det är ju väldigt lite. Och därför är det ju också viktigt att direkt när man träffar klienten ta reda på vad som kan vara viktigt att veta i samband med att ett förhör då ska hållas. Oftast är det att ett förhör direkt ska hållas. Och att vi inte ska vägleda men informera om rättigheter, om vad som kan vara viktigt att lyfta fram i förhållande till polisen då, i det här förhöret. Skulle man i det mötet ha med väldigt mycket av sig själv eller sitt privata jag, så skulle vi inte helt enkelt kunna göra ett bra jobb. Man måste ta emot berättelsen, ta emot den här personen och bli språkröret för den personen. Och se till att den trots kanske nervositet eller chock eller frustration, förtvivlan, ångest över att jag skulle egentligen ha gått till jobbet och nu sitter jag här, vem pratar med min chef, kommer jag förlora det här jobbet? Vad händer med mina barn jag ska hämta eller vad det än är? Även om man är, om man ska säga, yrkeskriminell eller i kriminella kretsar, så är det ju väldigt mycket känslor i den situationen. Och då är det så viktigt att man är ett lugn. Och jag tror att, för du sa det här, vad du jobbat med hos dig själv. Jag tror att det som kännetecknar de flesta av oss, det är lugnet i att möta en annan människa. Det måste man nästan... Man kan jobba på det och man kan förfina det och förbättra det. Men det tror jag att man måste ha med sig. Och jag tror också den här nyfikenheten är viktig i den situationen. En öppen nyfikenhet. Att man möter och förståelsen givetvis. Den empatiska sidan. Att man ser, jag förstår att det här är jobbigt. Jag förstår att du har jättemycket saker i ditt privata liv som du måste ta hand om. Vi löser det. Sen, vi kommer att ha tid, det finns tid. Nu är det ett förhör vi måste diskutera och jag måste få viss information och så vidare.
Jag tänker här att det mer är medkänsla än empati. Ja. För empati kan nästan ibland vara, om vi tänker sympati, då värderar jag det som är. Empati känner jag. Medan jag, som du beskriver det, så ser jag mer att du är... Att det är medkänsla du visar. Ja. Och att du visar värme. Mm. Men du hoppar inte in och är med.
Nej.
Och försöker känna känslan tillsammans med personen.
Absolut. Ja. Medkänslan.
Ja, eller rätt. Hur?
Mm.
Och helheten, ett ledarskap.
Ja,
jag vill ändå ta med det.
Just det här, ledarskap. Mm.
Ja, det är faktiskt det är hög nivå av ledarskap.
Ja, det är ett sorts ledarskap. Framförallt initialt, det är nog min uppfattning. Sen blir det ju mycket ett samarbete beroende på givetvis personen i fråga. Men det är absolut ett ledarskap därför att det är ju vi som har koll på läget. Mm. Alltså vad gäller den juridiska processen.
Mm.
Sen är det ju klienten som ibland känner till kanske vad som har hänt eller vad som kan vara bra att det kommer fram och så vidare. Men sen är det ju faktiskt så att jag tänker just på den här frågan som vi ofta får i det privata livet. Ja, men hur kan du jobba med det här? Hur kan du försvara en människa som har mördat eller förgripit sig på barn? Eller hur kan du liksom? Och när du vet att det är att den här personen har gjort så, och säga att den är oskyldig. Och det är just det, så är det ju inte. Alltså givetvis så försvarar jag ju den typen av människor som är misstänkt för den typen av gärningar. Men vi sitter inte på massa information som vi sen lägger fram på ett annat sätt. Alltså vi som advokat är man bunden av otroligt mycket etiska regler i hur man ska förhålla sig till klienten, hur man ska förhålla sig till människor runt omkring, hur man ska förhålla sig till domstol, polis, åklagare, samtliga aktörer liksom i de här processerna. Och bland annat så är det en sån att vi får inte främja orätt, som man säger, så ljuga eller bidra till att det sker ett brott, om man säger. Men, och vi får heller inte regissera. Alltså vi får informera. Det kan man ju säga att det kan vara en förtäckt form av att man vägleder någon. Men vi får inte regissera en person. Vi får alltså inte, det har ju varit mycket prat om det här att folk inte vill prata i förhör. Det är en rättighet man har att inte besvara frågor utan att låta polisen göra sin utredning utan att bidra själv. Vi får inte säga du ska inte svara. Men däremot så måste vi säga att du har rätt att inte svara på frågor. Det är en nyansskillnad där som är väldigt viktig. Och där jag tror att det finns mycket missuppfattningar om det här typen av yrke.
Och jag har så många frågor nu som bubblar upp eller inspel. Just den här frågan, så här, hur kan du? Mm. Svaret på den är väl också, och nu säger jag vad jag tror, handlar väl också om att du är för den, en rättssäkerhet, att oavsett vad. För jag har haft förmånen att 2 gånger jobba tillsammans med mannen som försvarade Breivik. Jag har jobbat en del i Norge, så vi har föreläst tillsammans. Och han fick ju utstå alltså hat och hot och så. Hur kunde han då försvara Breivik? Och det handlar ju inte om att han försvarar det han har gjort. Mm. Utan det handlar ju om att han menar att alla människor, alltså vår liksom rättsstat är uppbyggd på att det ska gå till på ett visst sätt. Och oavsett vad så förtjänar man en representant som representerar den. Mm. Eller hur? Det är väl det som är hela grejen också.
Oh ja. Att man står för, jag menar, det demokratiska fundamentet. Att bevara rättssäkerheten. Och också att alla människor har rätt till en rättvis rättegång. En rättvis process. Alltså det är inte sällan som människor faktiskt, där det är ett gärningspåstående, alltså att åklagare och polis utreder en misstanke som inte stämmer. Man kan vara helt oskyldig, man kan ha varit i närheten och hamnat i en härva där man verkligen inte hör hemma, om man säger, eller förtjänar att vara misstänkt i. Och då är det extremt viktigt att det är någon där som är på den personens sida, om man så säger. Och se till att allting som talar emot den här utredningen eller de här påståendena faktiskt kommer fram. Inte sällan så är det faktiskt människor som säger att ja visst, jag var en del av det här. Eller jag har gjort olika typer av kanske säger att ja men det är riktigt. Men det här låg bakom. Eller man har varit utsatt för hot. Eller man har en drogproblematik eller så vidare. Och då är det också vårt jobb att lyfta fram det som kanske är förmildrande. Kanske vägleder domstolen i vilken är en lämplig påföljd. Också en väldigt viktig aspekt. Att försöka se till att den här personen får hjälp helt enkelt. Om personen vill ha det.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag skulle bara vilja passa på att fråga, eftersom du lever så nära allt det här och ser hela tiden. Är det våldsammare nu för tiden? Är det mer kriminellt? Jag förstår att du inte kan kanske säga 100% svar, det vet jag inte. Men jag tänker att du har en känsla.
Jag ser 2 frågor i den frågan. Alltså, är det mer kriminellt? Enligt min uppfattning är det inte mer kriminellt. Mm. Alltså det sker inte fler brott. Och det här har vi, vi har en hel myndighet som är fantastisk i att rapportera och föra statistik över det. Mm. Men däremot är det våldsammare. Och där tror jag vi alla kommer ihåg de åren när det plötsligt var väldigt mycket skjutningar, väldigt mycket unga människor som blev skjutna. Mm. Oavsett om man befinner sig i kriminella grupperingar eller har något samrör inom olika typer av organiserad brottslighet, så var det framförallt unga människor som blev skjutna och som då också sköt andra under de här åren, framförallt 2017-2018. Och det var våldsammare än vad vi kanske känner till sen tidigare. Att det har kommit in mer vapen, att det finns en annan typ av vapen. Men det är ju en annan problematik, enligt min uppfattning. Däremot så och det säger ju Brå väldigt ofta, att anmälningsbenägenheten kan ha ökat i vissa delar. Vi har en samtyckeslagstiftning vad gäller våldtäkt och sexuella övergrepp, som också har varit mycket prat om och som har gjort att fler, och hela MeToo-rörelsen ska man inte glömma bort, som säkert har gjort att fler kvinnor anmäler den här typen av brott. Vilket ju då siffermässigt kan se ut som att det händer mer eller fler brott, men kan snarare bero på att människor vågar gå och anmäla.
För det där tycker jag, jag bara måste fortsätta på spåret här. Mm. För att jag tänker det, vi pratade mycket om rädslor i förra avsnittet. Och jag tänkte man ska haka på lite där. För att det blir ju så att vi har ju väldigt mycket med tidningar och det är propaganda och det blir till och med politiskt. Hela tiden rädslan. Ja. Mer fokus på rädslan för att saker händer än vad ska vi göra åt det och kunna titta på ett objektivt och bra sätt. Mm.
Och det där är ju en stor problematik. Ja. Jag nämnde det här vad som med mina kollegor på byrån och så, vad som också drog oss samman är ju det här samhällsengagemanget. Jag tror att många, framförallt vi brottmålsadvokater, är väldigt samhällsengagerade, drivna i den här rättssäkerhetsfrågan och så vidare. Och medierna idag, den här klicksträvan, är jag vill nog säga djupt olycklig. Mm. I att skildra hur det faktiskt ser ut. Det är en ensidig rapportering. Och alla de här mjuka frågorna som man, vad jag tycker är felaktigt egentligen en term på det. Men det här att vad hjälper? Och nu är det ju mycket, det ska vara hårdare straff. Och det ska vara, vi ska slopa ungdomsrabatten och så vidare. Det är enligt min uppfattning inte rätt väg att gå. Och det här står ju alla vi egentligen, alla vi som har erfarenhet, åklagare, poliser, advokater, domstolar, Brå, forskare, vi har hela kriminologiska institutionen. Det har alltid varit samma budskap, att det hjälper inte. Det kanske hjälper en alltså hårdare straff, längre fängelsestraff. Det skolar in människor i kanske tyngre kriminalitet. Det man glömmer bort när man tar bort, om man nu ska diskutera ungdomsrabatt, är att sätter vi in unga människor för tidigt på anstalter, så lär de känna andra människor som drar in dem i kanske ännu tyngre. Och då är vi ju inne i en situation som kanske blir ännu värre och ännu mer våldsam, om man säger. Så att jag tycker att det blir så väldigt missriktat. Och därför så är vi väldigt mycket ute och pratar. Och jag och en kollega har drivit till exempel en podd, Krimpodden.
Och den ska ni nog lyssna på, poddkompisar. Ja. Krimpodden.
Ja, där vi försöker just prata om det här för att ge en vinklad bild. Och jag vet att det är andra kollegor som är ute mycket i media och försöker liksom verkligen lyfta de här frågorna. För att det är ett problem att det blir populistiska strömningar i samhället på det sättet.
Och här kan ju, alltså, hade det varit så att högre straff gjorde att färre begådde brott, då hade det varit lägre kriminalitet i länder som har dödsstraff. Och det är det inte, punkt.
Ja, exakt.
Det är inget mer med det, vi behöver inte säga det. Och sen kan jag då som har varit med och lekt där i den kriminella världen, om vi tittar nu då på de som liksom är kriminella och inte det som bara skedde och vad det nu var, så är det så att ingen kriminell människa tänker när den ska begå en kriminell handling. Så här, jag kommer nog åka fast.
Nej.
Utan det som händer det är, när man sitter på häktet så tänker man inte att man är på häktet för att man gjorde något dumt, utan för att man hade otur.
Mm.
Ja. Så att, det är ingen idé att ni håller på och pratar om det där. Det betyder inte att vi inte ska lägga tid på att så här, vad gör vi då med de här unga människorna där det faktiskt fortfarande finns hopp, men vi måste också visa att det du gjorde, alltså du är okej, men det du gjorde inte okej. Alltså, eller, förstå. Där finns det jättemycket, men eftersom vi inte kommer så långt i det här snabba mediala klick Twitter-landskapet där det ska gå på en kort sägning att vara så här, ond eller god, rätt eller fel. Och det är väldigt få saker i livet som är så.
Och jag tänker också så här, bara det här mellan oss medmänniskor, allting som sätter igång det här med oro, osäkerhet. Vi har ju pratat om det förut också, så här, att generositet kommer utifrån trygghet.
Ja.
Och ju otryggare vi uppfattar oss själva, desto snålare blir vi mot omgivning. Och
precis, det här tror jag är viktigt. Ja, alltså, ju mer klickeriet blir någonting som skrämmer oss, ju snålare blir jag. Så främlingsfientligheten växer ju av att det är för mycket saker som jag ska klicka på som skrämmer mig. För då blir även en person som kanske har varit generös innan att så här, nej, men nu kan vi inte släppa in fler, för tänk vad de ska ställa till med. Alltså att det blir liksom bredare och bredare där.
Och misstänksammare och misstänksammare och så. Och mer segregerat.
Det kan jag ju då som, jag och Yvonne har ju båda, och gör ju det fortfarande, men genom åren då, som ett sätt också för att följa våra värderingar och också att respektera att vi fick en andra chans. Att också då åka till fängelser och behandlingshem och ge hopp om att det går att vända sitt liv. Och då när man då träffar män som sitter kanske på livstid, så är det ju många som tycker att det är liksom, verkar läskigt och liksom skrämmande. Och nu ska man säga att det är inte överallt alltså, som man är. Men på många ställen så har vi ju varit. Och hur många det är som sitter på väldigt långa straff som är en orsak av något de gjorde när de var påverkade. Hur stor den procenten är. Och det tror jag inte heller att människor, det betyder inte att det på något sätt är en ursäkt. Nej. Men det är en förklaring. Alltså, jag kommer aldrig glömma första gången jag satt med en kille som satt på livstid och att han på fyllan hade slagit ihjäl sin kompis. Och vi pratade om att så här, han inte tyckte att han förtjänade att ens komma ut eller att ens få ett liv igen, därför att han hade ju gjort det han hade gjort då. Och det var ett väldigt starkt samtal och jag kommer aldrig glömma det. Och det berörde mig på många sätt. Men jag tror just det att vi hinner liksom med den här klickmediala grejen, vi hinner aldrig komma så långt att vi förstår att det är personer.
Nej.
Jag vet, jag var på en anstalt. Och många anstalter har, inte alla, men jag tror att de flesta har någon form av motivationsavdelning. Eller man kan ha lite på lite olika ställen. Men jag var på en motivationsavdelning. Och då är det så här att killarna där, männen, vet om då att det kommer en tjej och pratar. Och då kommer de ju lite så här, wow, man får en bulle och det är en brutta liksom. Alltså djupare än så är det inte. Så. Och så sitter jag där framför och det är ungefär 40 killar som sitter, eller män, framför mig. Och alla är lite, så här, lite sköna, tillbakalutade och liksom lite härliga sådär. Eller lite tuffa så. Och så börjar jag berätta. Och jag börjar prata. Och jag är helt ärlig och öppen om min historia, saker jag har gjort. Jag förskönar ingenting och vad som hände också och hur jag började jobba med mig själv. Och hur man märker att hela stämningen i hela rummet ändras. Det blir en helt annan atmosfär. Och efteråt när jag är klar, hur de står i en liten kö framför mig och vill börja dela med sig om sitt. Berätta om deras barn eller vad de har missat eller vad de längtar efter. Alltså så här, det har öppnat upp och de har helt glömt bort den där masken som de hade i början och den där tillbakalutande. Sen ser man också några som vill pipa därifrån väldigt snabbt. För det blev för jobbigt och för nära.
Och som liksom kanske går mitt i, det har jag varit med om också flera gånger.
För som att blir för jobbigt.
För just när vi kommer då, två tjejer, då tror ju inte killarna att de ska känna igen sig i våra berättelser. Så det kommer, de är inte med på den. Man ser, när man står där så ser man. Ja. När man har gjort det ett tag så är man ju liksom trygg i den rollen. Ja. Så då kan man ju mer se. Oj, där kom den här liksom, just det här att vi pratar om att man har gjort brott för att imponera. Det vill de inte känna igen sig i. Att man har gjort brott för att... Men olika saker. De här med bekräftelse, med alltså allt det här. Att igenkänningen är så stark att det är något mänskligt som är liksom förenande. Ja.
Och jag tänker det, att se och våga se de sakerna. Då blir det ett mycket starkare anledning till att inte, eller att förändra sitt liv. För så var det ju för oss. Alltså så här, det är såklart man ska få straff om man har gjort fel. Men också så här, det som i längden tror jag hjälper, det är att man tar ansvar för sitt egna.
Och också kanske alltså det här att ja, men precis när vi har varit då, både besökt kvinnor och män. Vi vet ju båda två att vi har gett hopp till personer som faktiskt lyckades vända sitt liv. Mm. Det är ju en väldigt meningsfull sak att gå runt och bära. Sen förstår ju jag och Yvonne att det inte är vi som har gjort arbetet. Men vi vet att vi gav hopp. När man lyssnar på dig nu, Lotta, så låter du som en extremt så här, bra människa. Alltså det känns som, ja men verkligen så här att det känns på riktigt. Det känns värdegrundstyrt. Det känns som att jag... tycker verkligen att det känns som att du gör något jätteviktigt i vår värld. Känner du att du gör skillnad?
Jag tror att det viktiga för mig i det här, i den här rollen, är att känna att jag kanske inte tänker så stort. Alltså att jag gör skillnad i... någonstans gör jag ju skillnad i samhället i och med att jag försöker prata. Jag var med på TV4 och försökte liksom informera och ge en nyanserad bild ständigt. Jag har den här podden där jag också försöker, jag och min kollega Ulrika Borg, där vi försöker prata om massa olika saker som vi tycker är viktigt också ur ett politiskt hänseende, ur ett samhällsengagemang och så vidare. Men det viktiga för mig i yrket, det är nog att just den här som jag pratade om, den här människan som sitter i arresten, ska känna att det är okej. Nu löser vi det här. Det du har också rätt att höras, att få en schysst, rättvis process. Alltså att man kan, även om det någon döms till livstidsstraff, som är min klient, så kanske man har gjort en liten skillnad i att man i alla fall har gett den personen, ja, men som ni sa här när ni pratade om era möten på anstalt, att man har visat mänsklighet helt enkelt. Det kanske är det någonstans landar i.
Och nu kommer något spännande, för det som också är med dig är ju just att du känns liksom som en väldigt bra person som är engagerad. Alltså, du känns så långt ifrån en psykopat som man kan komma. Och då vet ju vi att just nu så i tidningen Café så är det en lista där det står de yrken med flest psykopater, och då kommer advokat på plats 2.
Ja, det är galet.
Tror vi på det?
Alltså, jag tror inte att det har med yrke det. Sen så kanske det finns en advokat som är, eller flera advokater som är psykopat, men det är inte en... alltså förutsättning för att göra ett bra jobb som brottmålsadvokat. Ja, det där är inte, men det där är ju fördomen, tror jag, som finns hos väldigt många. Och man får ju hoppas att det någonstans förändras. Därför att, men alltså, och jag tror också så här, när man hamnar i en arrest och säger att man är en, om man nu ska säga, en helt vanlig människa som aldrig ens har varit i närheten av den. För det händer ju faktiskt.
Ja.
Det händer att man är en förälder till exempel och barnet börjar prata om någonting på förskolan för att barnet kanske har fantasi eller har varit med om någonting annat, och man lägger oss föräldern. Att man åker dit för att man blir misstänkt för någon sorts av misshandel eller ett sexuellt övergrepp. Du kanske jobbar i en skola och ett barn berättar någonting. Och man, alltså, var det nu än må vara. Eller du kanske är i närheten av någonting som har hänt. Och det som jag märker, de människor som hamnar i den situationen som aldrig hade kunnat tänka sig överhuvudtaget komma in i den här världen. Först då inser de att, men gud, om jag kan hamna här, vad betyder det? Alla de här som man tidigare kanske har sagt, ja men ingen rök utan eld, och det är väl såklart, någonstans är man väl liksom. Och det är oftast det som krävs, att man själv har fått uppleva det. Det är, ja.
Jag är jätteglad att du tar upp det här, därför att jag kan... Flera gånger har jag suttit i samtal. Jag känner ganska många människor som har blivit beskyllda för saker som inte har varit sant.
Mm.
Och något hemskare kan man ju inte ens tänka sig.
Nej.
Att bli oskyldigt anklagad.
Mm.
Alltså, och att vi faktiskt ska slå hål på den myten ingen rök utan eld. Mm. Det kan faktiskt, alltså vem som helst kan bli misstänkt för ett brott.
Vem som helst kan bli misstänkt för i stort sett vilket brott som helst.
Exakt.
Så är det verkligen.
Ja.
Och sen en annan sak också. Vi har ju en grundprincip att alla människor är lika inför lagen. Jag tror också att det är ofrånkomligt att komma ifrån att när man sitter i en domstol, de ska ju givetvis göra en oberoende bedömning. Och vi har duktiga domstolar, vi har bra domare. Men, och även där har vi mänskliga faktorer som påverkar fördomar, förutfattade meningar. Så att det finns givetvis situationer där kulturell bakgrund, utseende, bagage som kanske präglar ens agerande, attityd kan påverka processen. Även om polisen också ska vara objektiv, så vi är inte mer än människor. Och även där är det viktigt, tycker jag, att man har med sig sin advokat som kanske också kan ibland säga, men ta av dig kapsen eller spotta ut och gör ett bra intryck. Liksom.
Precis.
Jag brukar ofta säga det till mina klienter, möt fördomarna istället för att bara låta dem frodas under någon yta outtalade. För då vet du 17 vad vi sitter emot. Utan säg istället att ja visst, jag kommer från en annan kultur och det här kanske påverkar det, men så här är jag. Bli en person. Precis. Och inte en del av en tillhörighet på ett annat sätt. Det är även där liksom, alltså vi jobbar ju mycket med de här mänskliga förutfattade meningar och det som finns i samhället och som vi alla har. Som jag sa, som jag menar, även jag givetvis har, även om jag försöker vara så otroligt medveten och jag tror att jag är väldigt medveten, så har man ju sitt bagage. Så är det. Jag vill tro gott om människor och jag tror att även domstolen försöker vara medvetna om det och försöker se förbi det och se till materialet och det som läggs fram. Men vi påverkas ju alla givetvis av det. Och det vi läser i tidningarna och det här som vi var inne på förut också, att det är alla alarmerande artiklar och så vidare och vilka det är. Och nu också när man tycker jag då har blivit mer fria i det här med identifiering och komma med de här små faktorerna som man försöker peka ut liksom, och med de också främlingsfientliga krafter som växer i samhället. Så att det är svårt för människor att stå emot det, tror jag. Ja. Men en medvetenhet, så är det ju med allt. Att vara medveten gör ju att man i vart fall kan försöka gå förbi det. Och så är vi ju inne på en annan sak här också. Kvinnor och män. Alltså att vara kvinna och tilltalad påverkar också på ett annat sätt än om du är man. Så är det.
Så är det verkligen.
Vi pratar ju om det här mycket så här, sårbar och superstark. Och så här. När är du som mest sårbar? När uppfattar du själv som mest sårbar i ditt yrke?
Ja, alltså det är såklart. Jag menar, vi får höra väldigt tunga saker. Och framförallt när man då, oavsett vilken sida man är på tycker jag, så är det alltid förknippat med någon form av tragedi eller någon sorts, jag menar, och det vet ju ni också mer bakom. Det finns ju så många olika aspekter av mänsklig sorg. Det kan vara någon som just håller på med narkotika och som kämpar för att bli fri för att barnen är LVU-ade eller tvångsplacerade. Eller att en person som verkligen kämpar för att komma ur men som inte lyckas på grund av kompistryck eller och så vidare. Eller som lider väldigt mycket psykisk ohälsa och så vidare. Så att det är såklart att man får väldigt många olika insyn i livsöden som givetvis påverkar en som person. Alltså jag tror att man skulle vara omänsklig om man inte blir ibland påverkad av det, eller ganska ofta. Men alltså sårbar, jag tror att jag lägger det till att just när jag är ensam, jag har ett ganska stort ensambehov när jag inte jobbar, för att just samla ihop mig själv. Och också, jag tycker också att jag kan se det, att jag behöver det. Jag kan snarare än att just springa och ta en snabb promenad, det kan också vara bra. Men ibland att bara sitta någonstans och inte göra någonting. Utan bara vara i stillhet, i lugn, kanske bra musik. Jag håller på mycket med musik liksom. Jag har musik till att peppa upp mig inför ett förhör, inför en förhandling. Jag har musik till att varva ner. Att gå eller sitta och bara lyssna på någonting som just då Där är jag kanske mer sårbar. Och sen tror jag i det privata livet är nog inte alltid den lättaste att tampas med faktiskt. Därför att där släpper ju då det fokuset, det kontrollbehov. Någonstans så blir man ju en antites av sig själv, tror jag. Så att det är nog där, i det privata livet. Mm. Och i ensamtiden när jag liksom kan hantera det. Kanske med mina kollegor. Alltså på, som jag sa just där, komma till kontoret, sitta med mina kollegor och bara snacka. Det är ju extremt viktigt. Extremt viktigt.
Jag tänker, vänner som du har på fritiden.
Mm.
Är det svårt att prata med dem om ditt jobb?
Ja, det så är vi en tystnadsplikt.
Ja.
Vänner och familj, jag är väldigt tystlåten.
Mm.
Då blir det de här, alltså jag tror att alla i mitt privata liv är de vet alla mina, just de här värdegrunderna. Och alltså jag kan ju bli ganska agiterande ibland när vanliga säger jag så hemskt.
Vanlisarna. Ja. Mm.
Men när de just då präglas av rapporteringen i media och så vidare. Alltså jag kan ju bli, jag har inte alls samma tolerans med mina nära och kära. Då är jag så här, men snälla, här har jag suttit och förklarat och pratat. Nu får ni faktiskt. Men nej, jag pratar inte om det, vi får inte det. Och det, alltså man får så mycket förtroenden så att det skulle kännas konstigt. Men, och fel. Det skulle kännas... Och det tror jag man tränar upp. Jag pratar inte om specifika fall. Sen så märker ju såklart de som är mig nära privat. Mm. Om jag är inne i någonting, jag får ett helt annat fokus. Har man ett stort mål där min klient riskerar mycket, så är det såklart att jag går in i det. Jag kan ju vara väldigt frånvarande privat under den tid som det pågår. Men jag tror att man också, nu har jag jobbat i ganska många år ändå, jag tror att man också tränar upp det här att man kopplar av och lämnar jobbet i någon liten byrålåda i sitt sinne. Inte på jobbet just, för att jag jobbar när jag åker buss eller kör bil. Jag har precis skaffat en fantastisk bil som jag älskar. Det är också ett sätt att åka bil och bara vara inne i mitt. Liksom, det är också ett sätt att hantera och få utlopp för det. Snacka med kollegorna, så är det. Och det är därför det är viktigt. Det är därför det är viktigt att man har kul med dem man jobbar med. För att det är viktigt att få just prata om när det är någonting som tynger en. Och vi är ju oftast... vi känner ju oftast till, i vart fall om det är någon som går igenom något mål som är extra tungt, så snackar man lite och vi sitter ofta sent. Eller vi kan ringa varandra när som helst. Liksom. Men ja, så det är såklart att man är sårbar. Alltså, annars så tror jag inte heller att man skulle fungera i det här yrket. Man måste också någonstans förstå det. Att man i stunder, man kan inte alltid vara stark. Liksom. Men, och man kan också vara det ibland, tycker jag, inför en klient. Alltså jag behöver inte alltid vara så här, nu är jag den som... Utan när man har byggt upp det här samarbetet kan man säga, ja, nu får du hjälpa mig. Liksom. Nu har du sagt det här, men nu är ju bevisen så här. Finns DNA-träffar och kom igen. Liksom. Vad gör vi nu? Vad säger du? Det är ju ett levande material.
Jag tycker det låter väldigt fint på er byrå också. Och jag tänker att det är lite så som jag och Mia faktiskt har det här också, här på arbetet. Just att man delar saker och att man liksom så här, vi går igenom olika saker, vi hör mycket. Och det är skönt med människor som också är med i liknande och arbetar. Och just att man delar, vad heter det, värderingar. Det vi har kommit överens om. Och vi har ju lite sköna kollegor, flera här också.
Ja, men precis. Och jag tror just det här som man kanske ska förklara då, att när man då delar yrke så måste man inte berätta vad man upplevde eller vad den klienten sa.
Nej.
Det handlar inte om det, utan mer att så här, det var svårt idag, eller jag nådde inte fram. Alltså det handlar alltid om oss. Mm. Att man får dela sig själv.
Mm.
Eller också skryta för den delen. Mm. Det gör vi här. Vi coachar. Vi kan man ju säga, jag bara, hur fan, jag var så jävla bra idag. Det var en skitsvår grupp. De bråk utav helvete. Mm. Och mitt i tänkte jag, det kommer skita sig. Men jag fick till. Alltså, också det. Att man får dela det där sin, med de som också förstår
vad det innebär. Mm. Eller tvärtom, fy fan vad dålig jag var. Mm. Nej, men alltså, ni skulle hört. Jag fick hämta upp mig.
Precis, eller vad precis. Det nu är. Oh, och där kan jag säga så här, om jag kommer och säger så här, fan vad dålig jag var till Mia till exempel, då skulle man ju kunna tro och så här, du vet, har du kollat din del? Har du jobbat med dig själv? Mm. Har du skött dina? Nej. Utan här är det, fy fan. Ja, det suger att vara dålig.
Precis. Och då man det också, liksom, och det, ja, det här precis. Tror jag bara att man klarar när man har en väldigt hög lägsta nivå. Mm. Mm. Alltså, innan man har blivit så rutinerad så att man vet att ens lägsta nivå är ändå väldigt hög, så klarar man inte att vara så trygg så att man kan säga att så här, nej, men jag skulle vara med idag, början. Alltså, missbedömde hela gruppen, började med fel person, kom på mitt i och fick liksom slå fri, man får, hur man nu gör. Så att det är det där. Men gud, vi kan ju hålla på länge som helst. Mm. Och förut då, kompisar, om ni har hört så här, mig andas och vill prata 70 gånger mer fast att jag har pratat så mycket, så är det, det är en sak som jag hade hoppats att ni hade fått, och det är att ni har ju hört Lotta berätta, men vad ni inte har fått se, det är när du, Lotta, pratar om ditt jobb, det bara glittrar i dina ögon och du liksom lever upp. Så att vi kan säga att du är absolut inte en av advokatpsykopaterna. Så långt ifrån. Och även om inte du sa det rätt ut, så känner ju vi med varje cell i hela våra kroppar att fan vad nytta du och dina gör. Mm. Och vad viktigt det är för världen att det finns människor som tar den rollen som ni tar. Mm. Du gör skillnad, Lotta.
Det gör du verkligen. Och jag kan säga så här, skulle jag på något sätt, jag försöker ju vara helt laglig nu för tiden, eller försöker jag är. Vad heter det?
Men är du så glad att jag skockar ut och bara,
men det är ju något gammalt sätt att uttrycka sig. Men du vet, jag kommer ju direkt. Mm. Alltså, du kommer vara min människa.
Du är alltid välkommen. Ja.
Och tack, Lotta.
Jättemycket tack.
Det kan hända att du får komma tillbaka.
Mm. Mm, tack själv.
Vi kom liksom inte halvvägs. Mm. Men tack för att du gör så viktiga saker. Och tack för att du vill komma och gästa oss.
Tack. Tack själv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.